Färgglada kläder blivit en naturlig del av stadsbilden i de flesta större städer. Hur ser gigjobbarnas arbetsvillkor ut? Och hur hanterar arbetsmarknadens parter utmaningarna i den här branschen?
Det är personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det finns ju många sådana i Sverige idag som får en möjlighet med ganska lågt ställda formella krav att få in en fot på arbetsmarknaden.
Att ge upp den svenska modellen för att kompromissa med jag på ett skitfenomen, för det är det för mig. Det, är liksom, det blir ju bak och fram.
Lyssna när du vill i Sveriges Radio Play.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play. Är det två eller tre T i satir?
Du lyssnar på P1 och klockan är 8.
Här är Ekot. I Gaza uppges 38 palestinier har dödats i israeliska attacker under dagen enligt det Hamas-kontrollerade civilförsvaret, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt tidningen Times of Israel har dödliga anfall rapporterats från Gazastad, Jabalia och Khan Yunis. Och bara i Jabalia ska 11 personer ha dödats i en enskild attack enligt civilförsvaret. Samtidigt dödades även 4 israeliska soldater tidigare idag i en explosion i ett hus i Khan Yunis. Här i Sverige visar en ny opinionsmätning att väljarna verkar vara rätt missnöjda med det jobb regeringen gör just nu. På nästan alla områden får regeringen dåliga omdömen med ett undantag, nämligen utrikes- och säkerhetspolitiken. Per Olleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
Och när det kommer till hur väljarna ser på utrikes- och säkerhetspolitik så är det här regeringens stora tillgång. Här är det fler som tycker att regeringen gör ett bra än ett dåligt jobb.
53% tycker att regeringen är bra på utrikes- och säkerhetspolitik. Men av dem är det bara 9% som tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb.
Ja, även om det här då är regeringens bästa fråga så är det ljummet godkänt.
När det gäller den ekonomiska politiken tycker 46% att regeringen gör ett bra jobb. På samtliga andra områden, skola, vård, klimat, integration och brottsbekämpning, svarar en tydlig majoritet att regeringen gör ett dåligt jobb. Störst är missnöjet när det gäller sjukvård. Nästan 70% är missnöjda med regeringen.
Väljarna har en väldigt dyster bild över utvecklingen på flera av de här samhällsområdena. Att man är långt ifrån nöjd med hur regeringen hanterar dessa här utmaningar. Och det här får ju konsekvenser för regeringen som har det minst sagt kämpigt med sitt väljarstöd. Och det här är något man måste hantera för att vända i opinionen.
Sa Per Olleskog Tryggvason på Indikator, reporter Johanna Sjövall. Två män har åtalats för att ha bedrivit ett olagligt nätapotek där de bland annat ska ha sålt potensmedel och den så kallade Barbie-drogen Melanotan 2, det rapporterar TT. Läkemedlen ska främst ha köpts från Kina och inte kontrollerats av svenska myndigheter. Sen tidigare har ett 30-tal personer åtalats misstänkta för att ha tvättat pengar åt de båda männen. I Norge döms en tidigare överläkare till 21 års fängelse av Trøndelag tingsrätt för flera våldtäkter mot patienter, rapporterar NRK. Läkaren döms för 70 våldtäkter och för att vid 82 tillfällen ha missbrukat sin ställning. Han blir även av med rätten att jobba som läkare på obestämd tid. Ekot, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Den närmaste timmen här i P1 ska vi få tankar för dagen, Vetenskapsradion och allra först Allvarligt talat. Men innan dess, ett programtips.
Italien är sinnebilden för det goda livet. Men de italienska bönderna drabbas hårt av klimatförändringens extremväder.
The climate of Sicily is changing, typical of tropics.
Lyssna på Klotet om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet, inte minst på Sicilien, där maffian än en gång utnyttjar en svår situation. onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Lyssna på Klotet när du vill i appen Sveriges Radio Play. Då var det dags för allvarligt talat här i P1. Idag med Maj-Gull Axelsson.
Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Maj-Gull Axelsson, som är författare.
Hej Maj-Gull, jag heter Gustav och bor i Paris. Jag har en fråga. Under min uppväxt med två syskon delade vi för det mesta så rättvist det bara gick. Min svåger har ofta tillämpat en annan princip i uppfostran av mina systersöner. Att världen är orättvis och det bör du lära dig. Ibland får man, ibland inte. Nu när jag själv har barn så slits jag mellan dessa perspektiv. Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis? Genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen? Eller är det fåfängt att tro att jag kan göra denna skillnad? Gör jag barnen rent av en otjänst genom att inte förbereda dem på den rådande verkligheten? Det var min undran.
Hej Gustav. Det verkar som om din svåger har upplevt många orättvisor i sitt liv och blivit en smula bitter. Annars skulle han väl aldrig ha kommit på den där idén. Varför tycker han att det är hans uppgift att lära barnen att världen är orättvis? Det kommer de tids nog att tvingas inse ändå. Risken är snarare att han får ungarna att tro att det är så det ska vara. Och att de därför inte behöver anstränga sig det minsta för att själva bete sig rättvist. Då kan den ene lägga beslag på allt som rimligen borde delas och sen försvara sig med att tyvärr, det är så här verkligheten ser ut, så lägg av med gnället. Det är ingen tillfällighet att syskon ofta ställer sina saftglas bredvid varandra bara för att kontrollera att den ena inte har fått en millimeter mer än den andra. Det verkar helt enkelt som om vi människor redan som mycket små har en väl utvecklad känsla för rättvisa. Och det är vi inte ensamma om. Apor, och i synnerhet våra närmaste släktingar, schimpanserna, fungerar på samma sätt. De tål inga orättvisor. Om den ene får två godbitar och den andra ingenting, så vänder den lottlösa ryggen till och går ilsket därifrån. Till och med hundar reagerar så. Om man ber båda räcka vacker tass men bara belönar den ene, så blir den andra tvärsur och vägrar medverka i fortsättningen. Högst begripligt kan man tycka. Jag tycker alltså absolut att du ska stödja dina barns känsla för rättvisa genom att behandla dem så som du och dina syskon blev behandlade. Så rättvist som det bara går. Det är definitivt inte fåfängt. De kommer förstås att möta alla möjliga sorters orättvisor, både som barn och vuxna. Men då har de fått en vettig grund att stå på. De kommer att bli upprörda över orättvisor eftersom de vet att rättvisa är möjlig. Och förhoppningsvis kommer det att ge dem mod att både agera och protestera. Kanske kan de rent av bidra till att göra världen lite mindre orättvis. Låt mig också påpeka att detta att försöka vänja barn vid orättvisor genom att behandla dem orättvist inte bara är lite konstigt. För de flesta av oss ter det sig dessutom djupt obehagligt. Kanske är den bara tillfredsställande för en enda person. Den som för tillfället sitter vid makten, nämligen föräldern. Tyvärr är jag rädd att det kommer att sluta riktigt illa för honom själv. För barn som har blivit orättvist behandlade under sin uppväxt har en tendens att som vuxna utveckla både bitterhet och hämndkänslor. Risken är stor att de kommer att bli än mer orättvisa mot sina egna barn. Men också att de kommer att ge igen mot sina föräldrar. Fast det är kanske bara rättvist.
Hej, jag heter Boel. Jag har en fråga. Om man vet att sönerna har glömt ens 80-årsdag, ska man påminna dem då? Det var min fråga.
Hej Boel. Jo, det ska man absolut. Men gärna med ett leende och ett litet skämt. Annars finns det risk för att firandet inte blir särskilt kul. Grattis på födelsedagen och hoppas att ni får trevligt.
Hej, mitt namn är Thomas Måg och jag är förvånad över varför det andliga och mystiken hos människan inte kommer fram mer i medierna. Är det evolutionen eller egot som bromsar?
Hej Thomas och tack för frågan. Den är onekligen intressant, även om jag inte alls håller med om att det där skulle bero på evolutionen eller egot. Snarare handlar det väl om att anses lite pinsamt. Att prata om andlighet och mystik i offentligheten är lite som att dra ner byxorna och blotta något mycket privat. Dessutom är det ju inte bara i medierna man skyggar för de här frågorna. Den som för andlighet och mystik på tal vid kafferasten på jobbet eller vid en vanlig parmiddag kan räkna med att de andra i sällskapet kommer att ge varandra hastiga ögonkast. Någon kommer att höja ögonbrynen och försöka hejda ett ironiskt leende. Och sen kommer tystnaden att sprida sig runt bordet ända tills någon annan harklar sig och börjar tala om annat. Möjligen är andlighet och mystik något som man kan diskutera med sin allra bästa vän under en skogspromenad. Förutsatt att man kan stå ut med att bästa vännen kanske också svarar med ett snett leende och en sarkasm. Varför är det så? Tja, inte vet jag. Och jag vet inte ens om jag tycker att det är särskilt dåligt. Man skulle naturligtvis kunna gissa att det har en del med den allmänna sekulariseringen att göra. Att de flesta av oss har vant sig vid att förhålla sig praktiskt och sakligt i det mesta i tillvaron. Och det som därutöver är, det tiger vi om. Ändå kan vi utgå ifrån att alla människor, även de mest praktiskt sinnade, någon gång under livet ställer sig de eviga frågorna om livet och döden. Om vilka vi är och hur det överhuvudtaget kan komma sig att vi existerar. Men eftersom vi inte tycker om att bli påminna om det vi inte vet och förstår, så skjuter vi undan dem, försöker glömma och gömma dem. De som inte kan eller vill fördriva sina frågor förblir för det mesta trogna den livsåskådning som präntades in i dem som barn av kristna eller judiska eller muslimska föräldrar eller vad det nu kan vara de fostrades till. Medan andra slänger sig huvudstupa över det andliga smörgåsbord som kallas New Age och rycker åt sig lite vad som helst. Helande kristaller, astrologi eller auror och astralkroppar. I sådana lägen kan det faktiskt bara vara nyttigt att mötas av kritiskt höjda ögonbryn, tycker jag. Dessutom tycker jag att det finns skäl att inte prata för mycket och för högt om sin livsåskådning. Hur man förhåller sig till livets och dödens mysterier är något högst privat och djupt personligt. Något som det ställan finns skäl att ställa sig på torget och ropa ut. Med detta sagt vill jag nu hävda motsatsen. För det finns naturligtvis områden där tystnad och frågeförbud är direkt skadliga, till exempel inom vetenskapen. Den söker ju sanningen. Den mäter och väger och rotar runt för att finna svar på alla våra miljarder frågor om oss själva, världen och universum. Ändå händer det att det just inom vetenskapen utfärdas outtalade förbud mot vissa frågor. Ett exempel. För många år sedan frågade jag i all oskuld en fysiker som nyss hade lagt ut texten om vad som hände strax efter The Big Bang, om han kunde berätta vad som hände strax innan. En logisk fråga kan man tycka. Men det som hände var att fysikern blev mycket sträng och svarade: det får man inte fråga. I och för sig är det förbudet numera upphävt, men då, för drygt 30 år sedan, var det tydligen hugget i sten. Det fick man verkligen inte fråga. Och det finns också andra frågor som under lång tid inte har fått ställas inom vetenskapen, till exempel den om vårt medvetande. Hur kan det komma sig att vi alla går omkring med en levande inre värld? Vad är egentligen medvetandet och var kommer det ifrån? Under många år dominerade behaviorismen den psykologiska forskningen. Den utgick från beteenden, alltså sånt som kunde iakttas utifrån och mätas, på precis samma sätt som inom naturvetenskaperna. Begreppet medvetande stämplades i det sammanhanget som flum, eftersom det inte låter sig definieras. Ingen kan ju än i denna dag riktigt säga vad det är, trots att vi alla bevisligen går omkring med medvetanden och skulle klara oss riktigt dåligt utan. Då skulle vi ju vara robotar. Ändå skyggade både psykologer och hjärnforskare för begreppet, och därför ansågs det under många år vara säkrast att ha en fast forskartjänst innan man ens uttalade ordet medvetande. Dessbättre var man inte lika ängslig av sig på de filosofiska fakulteterna. Där kunde man ju resonera om gamla föregångare som till exempel Descartes, vars konstaterande cogito ergo sum, alltså jag är medveten, alltså finns jag till, har blivit klassiskt. Det betyder helt enkelt att han ansåg att medvetandet var tillvarons mest obestridliga faktum, och det kan man ju lätt hålla med om. Det nya i slutet av 1900-talet var att det numera kunde diskuteras helt utan religiösa termer. Därmed uppstod begreppet panpsykism. Det innebär att man konstaterar att världen består av materia och att svaren därför rimligen måste finnas i materien. Och nu citerar jag direkt ur vetenskapsjournalisten och den före detta hjärnforskaren Per Snapruds bok Medvetandets återkomst. Våra kroppar innehåller atomer formade genom kärnreaktioner i utbrända stjärnor. Hela vårt planet ingår i ett kretslopp av stjärnstoff, och det inbegriper alla organismer i alla ekosystem. På jordytan växer gräs. En ko äter gräset. En kvinna dricker kons mjölk. Om kvinnan föder ett barn så kommer barnets hjärna att bestå av exakt samma materia som allt annat i universum. Inga andra ingredienser behövs för att bilda en hjärna som förmår att vara medveten. Slut på citat. Panpsykismen utgår från begreppet emergens, som beskriver hur små och enkla beståndsdelar tillsammans kan bli något nytt och mer komplicerat. En vattenmolekyl kan till exempel inte vara en vätska, för det behövs miljarder sådana molekyler för att det ska bli en vattendroppe. Och om materien var så medvetslös som vi vanligen föreställer oss att den är, så skulle det dessutom behövas radikal emergens för att det skulle uppstå ett medvetande i ett barns hjärna. Och någon sån verkar det inte finnas vetenskapliga belägg för. Om det däremot finns ett frö till medvetande i varje atom eller subatomär partikel, skulle emergensen utan större svårighet kunna forma en medveten hjärna när de rätta beståndsdelarna väl finns på plats. Panpsykism är alltså en teori som utgår från att materiens innersta beståndsdelar skulle kunna rymma ett frö till medvetande. Även om det förstås inte innebär att man tror att stolen vid bordet eller stenen i skogen skulle vara medveten. Emergens uppstår inte i de molekyler som bildar trä eller sten. Därför är de som helhet inte medvetna. Det är naturligtvis en mycket frestande teori som redan har lockat många sökare utanför vetenskapen att komma med entusiastiska och extremt fantasifulla teorier om kvantfysik, reinkarnation och mycket annat smått och gott. Själv tycker jag att den är intressant, men föredrar att hålla ganska tyst om saken. En gång har jag nämligen gjort bort mig ordentligt i mitt möte med vetenskapen och det vill jag inte uppleva igen. Alltså nöjer jag mig med att i all tysthet invänta de forskningsresultat som så småningom kan tänkas komma. Möjligen kan jag tänka mig att diskutera medvetandets mysterier med en god vän under en skogspromenad. Eller underhålla mig själv en vaken natt med att fantisera om vad som ska komma den dag då alla de molekyler som skapar mig skingras. Och jag inte längre är jag.
Jag heter Charlotte och bor i Stockholm. Jag har en fråga. När mina mycket kära nära släktingar är och hälsar på hos oss är det mer regel än undantag att de klämmer in städning på sin att göra-lista. Det kan till exempel innebära att köket får sin omgång, ytor skrubbas och saker som ligger på bänkar och hyllor flyttas. Vi har svårt att hitta våra saker en tid framöver tills de åter har hittat tillbaka där vi vill ha dem. Förutom det lilla gisslet med undangömda saker har jag svårt att bli kvitt känslan av att de inte tycker att vi kan hantera vår egen städning. Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skitigt kan det helt enkelt inte vara? Det var min fråga.
Hej Charlotte. Kan detta möjligtvis handla om dina svärföräldrar? I så fall kan vi ta varandra i hand. En tid efter det att jag och min man hade fått vår första lägenhet höll jag på att få hjärnblödning när jag kom in i vardagsrummet och upptäckte att svärmor som var på tillfälligt besök höll på att putsa fönstren. Så arg tror jag inte jag har blivit många gånger under de 58 år som har gått sedan dess. Inte för att jag varken då eller senare var någon stjärna på fönsterputsning utan för att det där var ett ytterst respektlöst angrepp på vår integritet. Vad höll hon på med? Ville hon göra oss till barn igen? Men vi var verkligen inga barn. Vi var vuxna människor på 21 år med ett riktigt hyreskontrakt och fasta jobb. För så kunde det faktiskt vara på den tiden. Annars var det kanske en inlindad knäpp på näsan mot mig. Eftersom jag var av kvinnligt kön och av ren feminin instinkt borde drabbas av fasa så fort utsikten genom fönsterrutorna började bli lite disig. Ändå sa jag ingenting för en svärfar och svärmor hade åkt hem. Men då sa jag å andra sidan en hel del. Så här i efterhand kan jag tycka lite synd om min man den gången. Men han tog det bra och ställde sig otvetydigt på min sida. Svärmor försökte aldrig mer putsa fönster i vårt hem. Vilket kanske kan ha ett visst samband med att hon såg mitt ansiktsuttryck den gången. Och så fort vi hade fått tillräckligt god ekonomi började vi anlita riktiga fönsterputsare. Och så var det bra med det. Av detta kan du kanske dra slutsatsen att jag inte tror att dina släktingars städande har med snällhet att göra. Men då tror du faktiskt fel. Det kan mycket väl vara så att de städar av ren snällhet. Din mans släktingar är kanske alldeles ovanligt godhjärtade och vill bara hjälpa till. Kanske tycker de dessutom att du och din man har så mycket att göra att de städar av rent medlidande. Å andra sidan kan det givetvis också vara så att de tycker att ni har det alldeles för skitigt och att det myckna skrubbandet inte är något annat än inlindad kritik. I vilket fall som helst är det ett respektlöst angrepp på din och din mans integritet. I synnerhet som de inte bryr sig om att ställa era saker där ni tycker att de ska stå. Men är det verkligen släkten som ska avgöra hur ni ska ha det i ert hem? Jag tror inte det. Och jag tror dessutom att du håller på att bli ordentligt irriterad trots att du låter så neutral när du talar om saken. På något sätt måste ni hitta en lösning. Annars finns det risk att det där fräter sönder relationen mellan er och släktingarna. En variant skulle naturligtvis kunna vara att ni själva skrubbar köket innan släkten kommer på besök. Att det är så rent och glänsande och doftande av rengöringsmedel att alla tvingas medge att här behöver det verkligen inte städas. Trots att era grejer står där ni har valt att ställa dem. Tyvärr är jag inte säker på att det skulle hjälpa. Då skulle kanske släkten ge sig på badrummet eller garderoberna eller kanske rent av börja putsa fönstren. Jag tror att det är mycket bättre om du och din man bildar gemensam front på förhand och vänligt men bestämt säger ifrån. Detta är ju ert hem och därför är det faktiskt ni som bestämmer hur och när det ska städas. Släktingarna är bara gäster, hur nära de än tycker sig stå, och bör också uppföra sig som gäster. Lycka till! Du har hört Allvarligt talat med mig, Majgull Axelsson. Producent är Karin Alvsjö. Har du en fråga till mig eller André Walden? Maila oss på allvarligttalat@sr.se. Följ oss gärna i appen SR Play så missar du inga nya avsnitt.
Imorgon kan du höra Lundströms bokradio som riktar uppmärksamhet mot en ukrainsk författare. Vi ska få ett smakprov.
Vi ska prata om en väldigt speciell bok. En nyskriven men oavslutad berättelse av den ukrainska författaren Victoria Amelina. Hennes bok Se kvinnorna, se kriget har legat högt på svenska kritikerlistor under hela våren. En slags blandning av dagbok och reportagebok. Men själv fick Amelina aldrig uppleva att den gavs ut eftersom hon dödades i en rysk robotattack i östra Ukraina sommaren 2023. Och för att prata om Se kvinnorna, se kriget har jag två gäster med mig i studion. Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Stefan, du är till vardags analytiker på Centrum för Östeuropastudier men har också bakgrund som översättare från polska och var under flera år svenskt kulturråd i Moskva. Nu har du precis kommit hem från Ukraina och du hade Victoria Amelinas bok med dig på resan. Hur var det att ha den som resesällskap?
Jag läste äntligen ut den för att det som ofta är så att jag började läsa den, drogs in i den och så blev jag aldrig klar med den. Och nu började jag om från början, läste på tåget och kände att den var, även för en relativt insatt person, en väldigt bra vägledning. Den hjälpte mig att reflektera.
Silla Naumann, du är författare med åtminstone 15 böcker bakom dig. Din senaste roman är Skäret. För din del, vad hade du med dig in i Se kvinnorna, se kriget när du läste den?
Ja, det var så fantastiskt att den öppnade sig så direkt. Jag tänker att den ledde mig rakt in i kriget på två sätt. Dels för att den genom sin oavslutade form, som ett sorts akut vittnesmål, men också genom sin, genom hennes anteckningar och så, där det finns olika nivåer av text hela tiden, så fick jag på något sätt svar på många av de frågor som jag under de här åren har ställt mig. Hur det är att vara i ett krig? Hur det är att ha en vardag i kriget? Hur fungerar det?
Lyssna på Lundströms bokradio imorgon direkt efter 5 nyheterna. Nu är det tid för Vetenskapsradion med rubriken Så får Emil Ängsmarken att blomma igen med kornas och mikrobernas hjälp.
Det lyser ju gult på hela backen här.
Precis, och de har börjat sprida sig. Men det tar ganska lång tid för en art att sprida sig. Och det kanske inte finns så många solvänder här, så de kanske har lite svårt med pollineringen och fröbildningen.
I mer än 10 år har biologen Emil Nilsson och hans fru ägnat sin fritid åt att försöka återskapa en ängs- och hagmark utanför Uppsala efter att den växte igen med träd.
Det är ju mer än 300 granar som Erika fällt, så det är ganska många.
Bara några få procent av gamla naturbetesmarker och ännu mindre av ängsmarker finns kvar i Sverige på grund av igenväxning och omvandling till odlingsmark. Här i Vetenskapsradion berättar Emil om sina erfarenheter av att rädda ett par av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. Och han förklarar varför han ser oss människor som en viktig del av flera blomväxters mångmiljonåriga utvecklingshistoria. Dessutom har det kommit ny forskning om det dolda myllret av bakterier och svampar i marken. Kanske kan sådana mikroorganismer bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaka de försvunna gräsmarkerna.
Om man också tar mikrober och inokulerar det i marken, då kan det också hjälpa till för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
Jag heter Sara Sällström och jag har åkt genom det uppländska landskapet med skog och åkrar hem till biologen Emil Nilsson, där han har sitt hus på kort promenadavstånd från stranden av den nordligaste delen av Mälaren. Innan vi går till den restaurerade gräsmarken som kallas för Rävbacken, så visar han precis bakom sin egen tomt hur annorlunda mycket av landskapet har blivit under de senaste 100 åren när igenväxningen har skett.
För nu känns det ju som skog med massor sånt frodigt blåbärsris och tallar och granar.
Precis, men vi har en bild från en granngård här nere upp mot kyrkan. Och kyrkan ligger här borta och gården ligger där nere. Och då så hade de radat upp sig utanför huset, det var så här porträtt för gården. Men då ser man kyrkan där bakom och inga träd liksom. Man kan ana några enbuskar kanske. Och det fanns säkert några äldre tallar, men i princip var det halvöppet snarare än den här skogskänslan som det är idag.
Emil Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Och nu har han också skrivit en bok om familjens och grannarnas arbete med att restaurera en gräsmark här i närheten. Idén föddes när han upptäckte att det växte backsippor på platsen, som en kvarvarande rest från ett mer öppet landskap. Och han tänkte att det borde ju gå att få dem att spridas och breda ut sig igen, om de bara fick samma förutsättningar som tidigare i historien. Och inte bara backsippor skulle gynnas av det.
Men kolla vilka arter du hittar.
De här gula, lysande.
Ja.
Men nästan som lite smörblommaktiga, men nästan som en orange ring här i mitten. De var fina.
Precis, det är solvända. Och den är lite spännande för att om man tittar på bladen så är de lite lingonlika.
Ja,
ganska tjocka.
Lite blanka sådär, va?
Ja. Och följer man en sån här grenarna ner mot basen så ser man att de är lite vedartade också. Så att det är en liten buske. Ja, där hittar jag själva stammen.
Ja, den är ganska grov faktiskt.
Ja. Så det här är en dvärgbuske.
Så kommer ett svart, lurvigt, lite humleliknande vilt biflygande. Ett svartpälsbi visade sig.
Hon samlar pollen på bakbenen så att det blir som gula klumpar på bakbenen. Det var kul.
Ja, det var fint att se. För de har väl också kommit mer med blommorna?
Ja, de dök upp här 2019.
Allt började 2013 när Emils fru Erika med nytaget motorsågskörkort satt igång att fälla träd här. Sen kunde de börja slå marken med lie som vid gamla tiders ängslotter då man behövde höet som mat till djuren över vintern. Slotten gör att det blir kvar betydligt mindre vissnade och överblommande växtrester som bryts ner och återför näring till marken. Så ängsmarken blir mager och det hindrar att ett fåtal konkurrensstarka men näringstörstiga växtarter breder ut sig. Och istället gynnas en mångfald av andra arter.
Jungfrulin som har blommat över.
Är det de som brukar vara lite blå-lila när de blommar?
Och sen är det massa violblad här från buskviol. Och så kommer det liten blåklocka lite senare. Men stor blåklocka har precis börjat blomma.
Men där sticker upp några klockor.
Och prästkragarna har börjat vandra in. De har inte varit här innan.
Hur beredd har du varit på att det skulle komma tillbaka så här mycket arter? Och breda ut sig av de som det bara fanns få av?
Ja, men dels visste vi väl det. Och dels förväntar man sig kanske någon slags framgångssaga. Men sen blir det ju aldrig riktigt som man tänkt sig. Så det är inte alltid de arter som man tror ska öka som ökar lika mycket. Och så är det andra arter som förvånar en. Och man vet inte riktigt. Det är det som är så häftigt. Men det vi visste var att det skulle bli bättre. Och det blev mycket bättre. Sen är det väl backsippa som var själva orsaken till att vi började restaureringen. Den har tagit det väldigt lugnt. Så den har ökat från 12 till 67 planter. Vilket ju är en ganska stor ökning. Men det är ju inte en explosion. Men där kan varje planta bli kanske 100 år. Så jag tänker man får väga in det. De skyndar långsamt. Medan liten blåklocka verkar skynda snabbt liksom.
Men några av de viktigaste gräsmarksarbetarna som Emil Nilsson och hans fru har anlitat för att jobba är inte här just idag. Det vi ser är däremot spår av deras mular och klövar. För med hjälp av grannarna såg de till att skaffa kor.
Korna gör så mycket mer än att de bara betar. Alltså de skapar de här luckorna på marken och det är jätteviktigt för många insekter. Så när man pratar om att det blir mindre vilda bin, då beror det ju bland annat på att det finns mindre blomrika marker, men också på att den här typen av solbelysta slänter med naken sandaktig jord, det är också väldigt viktigt.
Och gör korna då för att skapa de här miljöerna?
Ja, de bara går runt. Att de finns.
Alltså trampar och...
Ja, precis.
Sliter.
Ja. Här är lite bar lera. Om man kryper ner här ordentligt. Nu är det lite för blåsigt för att de ska vara... Jo, men titta! Ser du den här insekten som kryper runt där?
Ja, den är, oj, den kröpte ner i tål, nej, upp igen.
Blå och röd metallic.
Jättelysande färger.
Ja, det är en guldstekel. Den är boparasit här på lergetingar. Mm. Det är lergetingar som har gjort de här märkliga korvarna som ligger här. Det är utgångshål, tunnlar liksom som de har byggt. De hämtar vätska från spottstritar.
En annan insekt.
Ja, precis. Och så med hjälp av lera så bygger de här utgångshålen. Men getingarna, den heter mörk lergeting, den som är här. De vuxna, de dricker nektar på blommor. Det är deras flygbränsle. Men sen tar de vivlar som de drar ner de här gångarna och lägger ägg på. Vivlar är en slags skalbagge. Så du har lergetingen och sen har du spottstriten och så har du vivlarna och så har du guldsteken.
Bara på en liten plätt här.
En liten plätt med lera i solen. Mm.
En hel liten värld som till stor del är beroende av att vi människor brukar landskapet på ett visst sätt. Med liar och kor. Men eftersom lantbruket inte alls funkar så idag så hör slåtterängar och naturbetesmarker till våra mest hotade naturtyper. Och därför är det nu upp till oss människor hur det kommer att gå för ängarnas och hagmarkernas arter. Men hur lyckades i så fall de här växterna hanka sig fram överhuvudtaget innan människan kom med sina kor? För de fanns redan när vi kom, säger Emil Nilsson. Och han backar bandet till för flera miljoner år sedan när man med hjälp av vissa gräsfjärilar och gräs har kunnat se att gräsmarker bredde ut sig på jorden.
Genom att ta fram släktträd för fjärilarna och sen med hjälp av fossil datera det här släktträdet så har man kunnat se när nya släkterna uppstått av gräsfjärilar. Och sen har man också kunnat titta på släktträd för gräs, när olika arter av gräs har uppstått. Och då har man sett att de här släkten av gräsfjärilarna har uppstått under ungefär samma tid som när fler gräs har uppstått. Så det finns en väldigt fin koppling däremellan. Men fjärilarna behöver ju nektar. Så de behöver ju andra typer av växter. Men det man kunnat se är att andra växtfamiljer som korgblommiga växter, de har också ökat i artantal under samma tid som när gräsen ökade i artantal. Och det har alltså skett under många miljoner år, med en början från runt 30 miljoner år sedan.
Så gräsmarkerna spred sig och i dem trivdes också flera ytterligare arter av blommor och insekter.
Och det jag försöker förklara i min bok, det är också liksom hur de här gräsmarkerna växte fram innan det fanns stora gräsätande däggdjur. Men sen för runt 15-10 miljoner år sedan, då minskade plötsligt antalet arter av gräs och korgblommiga växter. Och det var när de liksom stora betande djuren började öka i antal. Så då försvann de liksom, växternas frön försvann och dog i magen på det som sen skulle komma att bli vicenter och uroxar.
Ja, det låter ju inte så bra egentligen.
Nej.
För växterna då.
Precis. Men de arter som vi har idag, det är ju de som överlevt, de som klarat den här ganska omilda behandlingen som uroxar och vicenter har liksom gett landskapet. Men det är alltså en natur som behöver dem, eller något som är väldigt likt dem, och de här störningarna.
Så det är ju då ett svar på frågan var alla de här ängsväxterna och hagmarksväxterna som gynnas av våran skötsel och hävd, vart de kommer ifrån från början.
Ja, precis. Och en anpassning de måste ha då för att klara sig, det är då att fröna ska överleva magsafterna in i en urox eller ko. Och en art som vi har här till exempel, svartkämpar. Mm. Den har små frön som är svarta och lite som linfrö, så blir de slämmiga om det kommer vatten på dem. Så när de kommer ner i magen på en ko så blir det en slämmig hinna som skyddar fröet. Och det gör också att det blir lite drivande. Så det går lite snabbare för dyngan att komma ut. Och då kommer fröna ut i en liten bra hög med gödsel.
Men de vilda stora gräsätarna försvann. Och istället fick människan rollen som gräsmarkernas trädgårdsmästare.
Ja, det som hände var ju att den moderna människan kom till Europa. Och under ungefär 20-25 000 år så utrotades de eller decimerades så att de inte längre hade någon stor påverkan på ekosystemen.
Så att människan blev en så pass dominerande art i landskapet, det var inte bra för de stora uroxarna och andra stora gräsätare, men det var väldigt bra för väldigt många andra arter.
Ja, precis. Vi tog ju över lite rollen som skogselefant eller mammut med vårt sätt att fälla träd. Och så genom att vi hade tamboskap, nötboskap och hästar och får och sådär, så gav vi också en plats för stora gräsätare. Så att vi tog ju lite den nischen, kan man säga. Alltså jag tycker det är något väldigt fint med det. Jag tycker idag när vi pratar om jordbruk, då tänker kanske folk att jordbruk är som det industriella jordbruket som vi ser idag. Men det traditionella jordbruket, det var ju på en helt annat sätt och skedde på naturens villkor. Det fanns väldigt mycket ängar i förhållande till hur mycket åkrar det fanns och ännu mera betesmarker.
Och även om det mesta har växt igen idag, så har biologen Emil Nilsson nu sett med egna ögon att det inte är för sent att återskapa de artrika ängs- och hagmarkerna.
Och redan nu så finns det ju gårdar med relativt små besättningar med köttdjur. Och de kan ju göra mycket. Och kunde man få dem att beta kanske två marker istället för att de bara betar på ett ställe med samma djurbesättning maj till september, då tror jag man skulle vinna jättemycket.
Och för egen del så tror Emil Nilsson att han och familjen kommer att behöva hålla på med slåtter i ungefär 5-10 år till. Innan det räcker med att ha kontinuerligt bete och röja lite växtlighet på vintern för att markernas höga biologiska värden ska upprätthållas. Och jag kommer gärna tillbaka hit om några år för att se hur det har gått med backsipporna och blåklockorna och de andra arterna. Men för den här gången lämnar jag Rävbacken för att göra ett besök på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. För kanske är det inte bara kunskap från äldre tiders slotter och djurhållning som kan hjälpa oss att rädda gräsmarkerna. Nu börjar det också komma allt mer forskning om det myller av bakterier och svamptrådar som finns i ängs- och hagmark. Och vi behöver lära känna de här mikroorganismerna bättre, säger Tore Brandheim Sveen som forskar om mikrobiell ekologi.
Möjligheten att studera dem har inte funnits förrän sådär 15-20 år sedan. Så vi har verkligen otroligt lite koll på vad som händer med mikroberna.
Det är framstegen inom DNA-teknik som gör att han nu kan gräva upp jordprov från olika ängs- och hagmarker runt om i Sverige och se vilka olika arter av bakterier och svampar som finns i marken genom att analysera vilket DNA som finns i proverna. Och i sin doktorsavhandling har han sett att igenväxningen av det öppna landskapet inte bara påverkar växtligheten utan också hur många olika sorts mikroorganismer det finns.
Du förlorar biologisk mångfald också i mikroberna när gräsmarker växer igen och blir till skogsmark. Och när vi får barrträd så förändras och försuras marken. Och det har en väldigt stor effekt på särskilt bakteriernas livsmiljö. Och det är då man kan se att mångfalden av bakterier i skogsmark är ofta mycket lägre. Så det är till stor del på grund av att de inte tolererar den här sura miljön lika mycket som i gräsmarker.
Och här finns det olika sätt som mikroorganismerna kan reagera på. För en del av dem har han sett att förändringen går långsammare än vad han hade trott. Alltså att det tar ganska lång tid innan många arter försvinner när markerna växer igen. Och det kanske inte är så konstigt egentligen, säger han.
Den här försurningseffekten, den kommer inte starkt förrän det är i princip helt igenväxt med barrträd. Så de här första träden som kommer under igenväxningen, det är ju björk och asp. Men de har inte den här försurande effekten. Så jag tror att mycket av den övriga, den här liksom mer generella mikrobiella floran, den förändras först när livsmiljöerna har förändrats ordentligt.
Men den här långsamma förändringen gäller inte alla mikroorganismer. Särskilt inte när man räknar in gräsmarksvamparna i gruppen mikroorganismer. De försvinner mycket snabbare när träden tar över. Och det beror på att många av dem växer ihop med rötterna hos ängs- och hagmarksväxter i en symbios som kallas för arbuskulär mykorrhiza. Så när växterna minskar så minskar även mykorrhizasvamparna.
Blåsuga till exempel. Och
den här lite pyramidformade exakt. Blå luddiga växten.
Ja, jättefin. Och det är samma sak med solvända och med slottergubbet. De formar också den här symbiosen med arbuskulära mykorrhizor.
Och symbiosen har stor betydelse för hur bra växterna klarar sig, säger Tore Brandheim Sveen. Svamparna ger nämligen växterna en bättre hälsa och kan även hjälpa dem att klara sig mot sjukdomar. Så att de försvinner när gräsmarkerna växer igen är ju dåligt för växterna. Men det är bra att ha kunskapen om vilka mikroorganismer som växterna behöver. Det kan bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaka försvunna gräsmarker.
I den här restaureringsprocessen så har man ju sett också att om man också tar mikrober från redan fina gräsmarker, jord, och sen kan du blanda det med vatten och lägga dit den här blandningen medan du planterar gräsmarksarter på de gräsmarker man vill restaurera, då kan det också hjälpa till. Och det handlar särskilt om de här symbiotiska svamparna, bakterier då också, som kan ge det här skyddet för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig men också för att stanna kvar.
Var har man sett det då?
Det har man sett. Alltså, de håller på väldigt mycket i Holland med den här typen av forskning. Därför att där har de ju ett otroligt transformerat landskap över lång tid. Det är präglat av väldigt intensivt jordbruk. Så där jobbar de väldigt aktivt också med restaurering av naturtyper som då ljunghedar och gräsmarker. Och där använder de mycket så. Mikrober forskar väldigt mycket på effekten av det i restaureringsprocessen.
En specialkur med mikroorganismer kan alltså ha betydelse för att återskapa artrika gräsmarker som försvunnit när det moderna jordbruket brett ut sig. Men om en sån metod ska användas i Sverige så behöver vi först forska mer på vilka mikroorganismer som är viktiga här bland våra ängs- och hagmarksarter, säger Tor Dranheim Sveen, forskare i mikrobiell ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det här var ett program från Vetenskapsradion om att återskapa hotade och artrika ängs- och hagmarker. och om kopplingen mellan blommor och uroxar, oss själva och markens mikroorganismer. Producent var Mikael Borgert och jag heter Sara Sällström.
Vid ett tillfälle så hittades en larmmottagare i en kastrull.
De larmade och larmade, men ingen kom och hjälpte, utan personalen lämnade dem i sin egen avföring.
Jag var i chock.
Det handlar om ett kommunalt serviceboende i Göteborg för personer med förvärvad hjärnskada.
Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill att en verksamhet ska fungera.
Kaliber i appen SR Play.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och det har blivit tid för tankar för dagen. Idag med professor emeritus i organisationsetik, Thomas Brytting.
När Björn Ulvaeus skrev texten till Abbas Ode to Freedom brottades han med sitt ärende. Hur trovärdigt blir det när just han ska fatta pennan för att skriva en hyllningsdikt till friheten? Han som redan har allt. Kommer han inte bara att avfärdas som alltför privilegierad för att förstå vad frihet och ofrihet innebär? Det blev till slut en fin text, tycker jag, så här i fri översättning. Frihet är mer än bara ett ord. Det är lätt att bli pretentiös, men då lyssnar ju ingen. Om jag skrev en hyllning till friheten, bortskämd som jag är av alla mina valmöjligheter, det skulle väcka misstankar om dolda avsikter. Därför finns det ingen frihetssång värd att lägga på minnet. Jag önskar att någon skrev en hyllning till friheten som vi alla kan sjunga. Jag känner något liknande inför den svenska nationaldagen. Det är en dag som vill säga att det finns något som förenar alla medborgare i Sverige. Här lever flera olika folkgrupper med sina egna traditioner och språk, och vår historia rymmer olika, ibland till och med motstridiga berättelser. Men tillsammans bildar de en gemensam väv. En brokig väv visserligen, men ändå. Vi är olika och konflikter uppstår som kan vara komplicerade att lösa, men vi samlever inom en gemensam nationsgräns. Den bilden av Sverige är värd att fira, och vi firar den med all rätt. Jag hör invändningarna. Det är lätt för dig att prata om enighet i mångfalden, du som inte behövt uppleva utanförskap, förföljelse och krig. Vad är du ute efter egentligen? Du som redan tillhör de privilegierade. Se dig omkring. Se hur även det svenska samhället knakar i fogarna och tala sen med lite mindre bokstäver. Ja, jag önskar att jag kunde hylla nationaldagen stort i positiva tongångar. Utan misstanken att jag framstår som pretentiös, överslätande och trots allt exkluderande. När jag tänker på det oroliga världsläget så finns det ännu större anledning att fira att just vi fortfarande kan leva tillsammans inom relativt sett trygga gränser. Samtidigt har jag tvingats inse att även vår gräns är hotad. Den behöver förstärkas och försvaras. Så på årets nationaldag envisas mina tankar att ta mig bort från det som förenar människor till det som skiljer oss åt och som krig utkämpas för. Gränsdragningar. Det känns så sorgligt och samtidigt ofrånkomligt, för så fort vi talar om ett här skapar vi samtidigt ett där. Där är där man inte är. Här är här där man är. Och finns det ett vi, så måste det också finnas ett dom. Vår kung och vår flagga är inte deras kung och flagga. Det är ju själva poängen. Hur skriver man en hyllningssång till nationen som alla nationer kan sjunga gemensamt? När eftertanken sätter in blir vi och dom och här och där till tankar för dagen. Men de flesta firar nog nationaldagen utan sådana grubblerier. Det är helt enkelt en anledning att festa. Kan det inte bara få vara det?
Vi har lyssnat på Tankar för dagen, idag med professor emeritus i organisationsetik, Thomas Brytting, och producent var Mette Götberg. Här ska vi få ett litet tips om en serie som har premiär på måndag här i P1. Det här är ett utdrag av första avsnittet.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Det tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen. Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket, och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt, bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Del 1, pantsatt framtid. Och Mattias som börjar sitt vuxna liv på minus en halv miljon.
Nu ska vi se här om jag har sparat sånt i den bilmodaren.
I en trea i centrala Norrköping, i ett stökigt rum bakom en stängd dörr, letar 29-åriga Mattias Johansson efter permen där han har samlat sina viktiga papper.
Här kanske lönrum bakom. En del har vi rensat ut de här gamla kreditskulderna, för de är avbetalade och borta liksom, så det är inte vi har sparat. Här har vi lite inkasso här.
Mattias har en lång historia av skuldsättning. Under åren från att han flyttade hemifrån fram till idag har han tagit lån på över en halv miljon kronor.
Här har vi Alektum Capital. Det är ett lån som var på 20 000 då, som har ökat. Sen har vi ett på Bilecta Inkasso, lånestepp, 20 000. Sen har vi ett på Swedbank som jag fick på 72 000. Det är privatlån utan försäkring. Rakt av, allihopa.
Och där när du går till Swedbank, det är ändå en av storbankerna.
Allt är online. Jag har aldrig skett en muntlig konversation med någon lån någonsin.
Så ingen har frågat dig, vad behöver du 72 000 till?
Jag trycker i bara vad det skulle gå till, klart.
Den här permen innehåller bara en bråkdel av Mattias lånehistorik. Det mest anslängt efterhand då han har lyckats betala av lånen. Eller bakat ihop dem till nya lån.
Sen har vi ett Nordea-banklån som jag fick. Det är nog ett av de större lånen jag lyckats få tag i. Det var på 160 000 från början. Och det låg på 163 774. Så det var väl en...
Det är Nordea?
Mm, det är Nordea. De gav mig ett sånt. Det är nog det största lånet jag har lyckats få tag i på en summa, då, blanco.
De har inte heller frågat dig vad pengarna
är. Nej, men de sa att de aldrig skulle egentligen beviljat det där till mig i efterhand när vi har pratat med dem. Men det gjorde de ju.
Vad kunde räntorna ligga där på då?
Min sjukaste ränta var på något sådär sms-lån där det var... Fan, vad aktiv är räntan. Jag har för mig att det var över 60%. Alltså. 60-70% tror jag det var. Någonting.
För Mattias del var det spel på online-kasinon som blev upptakten till skulderna. Bakom en stängd dörr hemma hos sin pappa spelade han på kvällar och nätter. Till en början spelade han nätpoker. Han satsade små summor, aldrig mer pengar än vad han hade på kontot. Men strax innan han skulle flytta hemifrån, han var 20 då, hade han ett gräl med sin pappa. Mattias flydde in på sitt rum.
Den kvällen då så satt jag i mitt rum och mådde dåligt och skulle in och spela lite eller något bara för att driva tiden på datorn. Men jag gick till kasino istället för första gången då i mitt liv. Och in och började satsa. Och ja, när man väl sitter där, du sugs åt så snabbt så att du, tid och rum försvinner liksom. Utan det är bara du och kasino liksom. Det finns inget utanför. Den kvällen så tömde jag ju alla sparkonton jag har haft till flytt och rubb och stubb. Så jag flyttade ju till Åby utan en krona.
Skuldsamhället är en serie i 6 delar om vinnarna och förlorarna på den svenska kreditmarknaden. Och premiär är alltså på måndag direkt efter 10-nyheterna här i P1. Alldeles strax nyheter och efter nyheterna Bildningsbyrån följt av Ring P1 och Radiofynd. Nu är klockan 9.
Ekonyheter. Regeringen ser allvarligt på uppgifterna om misstänkt sabotage mot ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22, det säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin till SVT. Rapporter om de misstänkta sabotagen började komma in för runt en månad sedan, det säger Roger Gustafsson vid Post- och telestyrelsen.
Man har haft sönder teknisk utrustning. Och det är allvarligt med den här typen av incidenter. Men vi får se på polisens utredning hur stora problem det här har varit.
Ja, polisen utreder nu angreppen mot 30-talet telemaster, av vilka nästan samtliga står längs E22 mellan Kalmar och Norrköping. SVT har granskat sabotagen och beskriver att angriparna inte stulit något, men klipper sönder kablar och förstör säkringar vid masterna. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, ser enligt SVT hur incidenter som de här har ökat kraftigt i antal under det senaste året. Kriminalkommissarie Håkan Wessung är chef för grova brott vid polisen i Kalmar och leder en grupp utredare som arbetar med fallen i Småland och Östergötland. Han säger att det ännu är för tidigt att spekulera om motiven bakom händelserna och är även i övrigt förtegen om utredningen i stort.
Det handlar om mobiltelefonmaster, det är vad jag kan säga i nuläget.
Reporter här Anders Wennersten och P4 Kalmars Erika Norberg. Många av dem som rekryterar barn för att utföra brott är själva barn, det säger den biträdande polisområdeschefen i Stockholm Nord, Magnus Movitz, till Dagens Nyheter. Han säger att föräldrar behöver bli medvetna om det och uppmanar dem att vara extra vaksamma under sommaren när barnen ofta byter umgänge, träffar färre vuxna och tappar sina rutiner. Delegationer från USA och Kina ska hålla nya samtal i London på måndag för att diskutera ett handelsavtal, det skriver president Trump i sociala medier. Beskedet kommer bara en dag efter att Trump och Kinas ledare Xi Jinping pratade i telefon med varandra. Trump beskrev samtalet som bra och att det lett till mycket positiva resultat. Norge följer i Sveriges fotspår och inför en samtyckeslag. En stor majoritet i Stortinget sa idag ja till lagförslaget som innebär att sex med en person som inte har uttryckt sitt samtycke är våldtäkt. Den nya lagen välkomnas av kvinnoorganisationer i Norge, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Förutom Sverige har även Danmark, Island och Finland infört liknande samtyckeslagar de senaste åren. Ekot med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Alldeles strax ska vi få Bildningsbyrån här i P1. Men innan dess ett programtips.
Två kineser som strider för Ryssland visas upp som krigsfångar i Ukraina, Hanna Salberg.
Enligt dem själva verkade striden väldigt kort och de fattade ingenting. Allt var på ryska.
Men vad visste Peking, Moa Kärnstrand?
Ja, det är ju den stora frågan. För om de hade ett finger med i spelet så kan det här innebära stora förändringar i Ukraina-kriget.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Några minuter över 9 är klockan och det är tid för Bildningsbyrån. Tänka mot strömmen. Idag ska det handla om Evald Hallisk. Mannen som växte upp på den estniska landsbygden men hamnade mitt i Europas farligaste underrättelsekrig. Medverkare gör Olle Larsson, historiker och författare, och Peter Kadhammar, journalist och författare.
Det här är Bildningsbyrån från UR. I en liten gummibåt på Östersjön sitter en ung man på väg till Baltikum. Det är mörkt och kallt och fukten tränger genom kläderna. Han heter Evald och är 19 år och han ror sakta och försiktigt.
För att så diskret och tyst som möjligt i skydd av nattens mörker landstiga på kusten.
Det är april 1950 och Evald och hans kamrater har med sig utrustning för ett viktigt uppdrag.
Evald Hallisk var en vanlig estnisk ung man som hamnade mitt i världshistorien får man väl säga.
Enligt sjökortet är det knappt en timmes rodd innan de når land. Ingen säger ett ord, för om den sovjetiska gränsbevakningen upptäcker dem är allt förstört. I deras ryggsäckar finns konserver, bröd, myggmedel och tvål.
Men det finns också en del andra speciella saker, till exempel ett speciellt pulver som man kunde strö ut efter sig om man skulle bli förföljd av hundar. Här finns också vätska för osynlig skrift, här finns radiosändare, här finns kartor och här finns självmordspiller. Ungefär så kan man tänka sig att den här historien börjar.
Idag handlar bildningsbyrån om Evald Hallisk, en ung estnisk spion, utskickad av svensk underrättelsetjänst för att spionera på Sovjetunionen under kalla kriget.
Evald var ju liksom en liten bricka i det stora, stora världsspelet kan man säga.
Men för att förstå hur allting hänger ihop måste vi backa bandet. Evald föds 1926 och växer upp på en liten bondgård i södra Estland. Hans pappa Jan hade 9 år tidigare haft ett fint jobb i Sankt Petersburg i Ryssland som föreståndare för en av tsarens systers herrgårdar. Men så kom den ryska revolutionen 1917 och pappa Jan och mamma Emma flyr tillbaka till hemlandet Estland och tar över släktgården i Tartu.
Man kan säga att familjen fick större ekonomiska svårigheter än de hade haft i Sankt Petersburg.
Peter Kadhammar är journalist och författare och har skrivit om Evald Hallisk i böckerna De sammansvuna och den europeiska kommunismens uppgång och fall.
Men de levde ändå i ett fritt land, men det var bara fritt i ungefär 20 år innan världshistorien på nytt drabbade dem.
På gården i Tartu i Estland har familjen kor, får och höns. Evald får redan som liten pojke gå på åkern och hacka i jorden för att odla potatis och kål.
Men hur som helst, pappan har en dröm och det är att Evald ska få det bättre än han själv.
Olle Larsson är författare och historiker.
Och att Evald ska bli ingenjör.
Evald sätts i skolan som ligger en bra bit bort från gården.
Det är 5 kilometer ungefär, enkel resa.
Varje dag går Evald på den leriga vägen. Han har matsäck med sig, kanske en brödbit och en bit kall potatis. Det är 4 lärare som undervisar 146 barn. Det är arbetarbarn, bondebarn och rika barn.
Och han beskriver ju det här sen när han blir intervjuad på äldre dag, att han minns ju det här som en oerhört lycklig tid.
Och hans pappas dröm om att Evald ska bli ingenjör lever.
Och så kanske det kunde ha blivit om inte om hade varit.
För sommaren 1940, mitt under det pågående andra världskriget, sker en dramatisk förändring för Evald och den estniska befolkningen. Estland ockuperas av Sovjetunionen, något som kommer påverka Estland i decennier. När 14-årige Evald vallar får ser han sovjetiska stridsvagnar och soldater röra sig längs vägarna mot hemstaden Tartu.
Och det här påverkar ju hela livet för Evald.
När Evald kommer hem gråter hans pappa. Händelsen väcker onda minnen och pappan fruktar att ryssarna ska ta ifrån dem allt de äger och har.
Hans lärare försvinner, ersätts med andra lärare, deras jord konfiskeras, helt plötsligt finns det ett porträtt på Stalin och Lenin i klassrummet. Och året efter förändras det här igen därför att då invaderar tyskarna Estland. Och återigen då för ändras också klassrummet. Nu är det Hitlerbilder istället. En ny typ av lärare som är nazister och lojala med den tyska ockupationsmakten. Och i det här läget så flyr Evalds familj till skogs.
På nätterna smyger familjen tillbaka till gården och matar djuren och mjölkar och hämtar ägg. Och så går Evald med i motståndet.